Det var så här, innan vi flyttade upp till Boden för 2 år sedan, så i ungefär i mars, april månad, alltså var vi då 2019, så vi hade ju fortfarande kontakt alltså med Nya Korskyrkan i Boden. Så där, vi var uppe här 2016, kommer ni ihåg det, med Sofia heter hon. Vi var uppe här några stycken då, jag, Karina och hon då, hade möten, och vi har alltså haft kontakt, och de har frågat så här: när kommer ni upp nu och hjälper oss? Ja, sa jag, när Gud vill det, sa jag, då kommer vi upp. Det är alltså viktigt att man följer Herren och inte människors förväntningar. Men då på våren 2019 där, så bara, ja, jag pratade om det ändå i församlingen då och kände så här, nej, nu är det dags, alltså du bara vet innan, nu är det dags. Och jag minns inte om jag sa någonting till Karina på en gång, men jag tror jag gjorde det. Jag sa det här nu, att Karina sa, jag tror det är dags just nu att flytta upp nu till Boden. Och vi hade varit hus uthyrt också då, det var i Vittjärv, och men jag sa till Gud, jag vill ha ett bibelord av dig. Jag måste inte bara liksom flytta upp och så få se vad som händer, utan jag vill ha något ord ifrån dig, någonting att kunna bygga på. Varför ska vi upp? Och då fick jag Matteus 9. Jag ska inte läsa det här, men Matteus 9:35. Jag står om att Jesus vandrade omkring hela Galileen och predikade evangelium i synagogorna och botade sjuka, allt det här. Och han, när han såg folkarna, så förbarmade han sig över dem. Det fick jag som bibelord. Och Karina fick det här från Apostlagärningarna 16, när den här mannen från Makedonien kom och sa, kom över och hjälp oss. Så vi fick det av Herren. Och så lite grann av det som jag nu vill dela här idag, så är det utifrån en, för mig, en vision, en kallelse. Och jag har under många år haft en längtan att få se människor få bli, inte bara frälsta, utan också få se människor bli helade. Och jag och Karin har fått det här med helande på våra hjärtan, att Gud vill idag hela människor, och det kanske inte man ska egentligen göra på ett sätt utifrån mänsklig synvinkel, därför att vi vet hur många som har dött i corona, hur många som har blivit smittade bara här i Norrbotten. Ska man tala om helande då egentligen, när man ser hur det går? Alltså, alla människor blir ju inte friska. Och då tänker jag så här, att utifrån erfarenhet så borde vi kanske inte tala om helande, därför att människor dör. Men om vi tittar på Bibeln, så har vi all anledning att tro på evangelium. Hur många här tror på evangelium? Ja, och evangelium är inte bara frälsning, eller hur? Det är frälsning. Det är det största undret, att bli född på nytt. Du kommer inte till himlen genom att du blir helad från cancer. Du kommer till himlen genom att du tar emot Jesus hjärta. Men dock vet vi, som läser Guds ord, att evangelium är också helande. Evangelium är också befrielse. Evangelium är glädje. Det är, alltså, evangelium är det glada budskapet för ande, för själ och för kropp. Därför att vi är skapade med ande, själ och kropp. Av vem då? Ja, inte är det någon big bang eller något utrustning, utan det är ju Gud som har skapat, eller hur? Och då menar jag så här, bara det, när jag läser detta, att Gud skapat människan med ande, själ och kropp, och Gud är en god Gud, visar på att Gud vill att du och jag ska må bra. Han vill inte att någon ska dö. Det är inte Guds vilja att Gud skickar död, för Jesus, han har makten över döden. Han tog nycklarna, står det, till döden och dödsriket, från djävulen själv. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud är en god Gud. Och alltså, egentligen hela Bibeln talar om en Gud som är god. Även om Gud vredgas över synden, även om Gud kan bli många gånger arg, när vi läser Gamla testamentet, Gud är fruktansvärt, alltså, arg är fel ord, han är mer än arg, han är vred. Alltså, varför är Gud vred för? Är det för att han är ond? Nej, det är för att han är god. Det är för att han är kärleken och att han är helig. Det finns ingenting av ondska hos Gud. Det finns ingenting av mörker hos Gud. Och ju mer jag läser Bibeln, så ser jag synd. Självklart är det ont. Sjukdom för mig, det är ingenting gott. Jag kan inte hitta någonstans i Bibeln där Gud skickar sjukdom på dig och mig, och så att han ska testa och se hur vi klarar oss. Då är Gud inte för mig god. Sen vet vi så här, vi lever idag med en kropp som inte är förvandlad än. Vi ska en dag få en ny kropp, eller hur? Ni som läser Bibeln, stämmer det, Malte? Stämmer det? Talar Bibeln om att vi ska få nya kroppar en dag?
Jajamän.
Som inte blir sjuk? Har vi fått det än? Nej. Det får vi vid uppståndelsen, vid förvandlingen. Då får vi en ny kropp. I himlen finns ingen sjukdom. Men tyvärr så lever vi här nu idag. Att jag var sjuk, jag blev förkyld för en och en halv månad sedan. Kanske många av er har corona. Inte vet jag. Det är inte från Gud. Det här innebär inte, du som nu har gått igenom mycket nu, sjukdom och lidande, att du är, att du inte är älskad av Gud. Det är inget problem på dig. Anklaga inte dig själv om du är sjuk, om du har gått till läkaren många gånger, om du har kämpat och kämpat, så är du inte frisk ännu. Det är ingen anklagelse över dig, det är inte brist på tro. När man är sjuk, du gör precis allt du kan i din makt för att bli frisk. Har du feber så tar du febernedsättande. Har du värk i kroppen, du tar tabletter. Du gör allt för att bli frisk. Och det är inget fel på det. Och det är inget fel på dig för att du nu har smärta i din kropp. Och jag kan säga så här, jag är väldigt frimodig när jag predikar om helande. Därför att jag vet att det ligger på Guds hjärta. Och vi ska börja på ett enkelt. Jag ska försöka inte bli för långdagen här. Hon är, oj kära Jesus. Ni vill höra, amen. Markus 16 kapitel, vi ska börja där. Och det här känner ni väl till, Markus 16. Det är det sista kapitlet i Markus evangelium. Jag tycker mycket om när det är bibelprassel. Får man höra här nu, lite bibelprassel här nu. Och lite halleluja också. Säg amen halleluja om du känner att det är härligt det här. Markus 16, och vi ska inte börja där, alltså missionsbefallningen, utan vi ska börja lite grann tidigare. Ni vet, Jesus har uppstått från de döda. Och en del har fått sett honom. Alla har inte riktigt fattat det här med att han uppstår från de döda. Men då står det så här från vers 9, Markus 16. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från 7 onda andar. Vilken vers! Hur många har tänkt på den versen någon gång? Vilken fantastisk vers! Han, den första Jesus visar sig för, det är inte Petrus, det är inte Jakob, det är inte Johannes, de här apostlarna, det är Maria från Magdalena. Och nu ska ni veta så här, på den tiden så var inte kvinnan betrodd, trovärdig som vittne. Nej. Och Jesus, han tänker så här, jag ska inte göra som hon tycker och tänker, jag gör som jag vill. Så den första han visar sig för är Maria från Magdalena som han har befriat från 7 onda andar. Vad gör hon då? Jo, hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Det är klart, visst, de sörjde och grät det. Och det är klart att om man inte har vetat om att han har uppstått från de döda, det är klart man sörjer någon nära vän som är borta. Det är inget fel att sörja. Absolut inte. Karinas pappa gick bort här i när var det grejerna nu? Var det förra sommaren? Karinas pappa Stig, han gick hem till Herren, 86 år gammal. Det är klart man sörjer. Det är inte det handlar om här, att de sörjer. Men när de fick höra från Maria Magdalena att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Vet du varför? Hon var kvinna. Bara där att hon var kvinna. Hon var ju inte de närmaste till Jesus, tyckte de då. Utan hon var lite grann i marginalen. Du vet, ibland kan man känna så här att jag tillhör marginalen, inte närmaste. Du ska veta, du är inte marginaliserad av Jesus. Här är ingen som är nära Jesus och som en del får stå utanför här och titta på. Jesus räknar med varenda en. Även du som känner dig att du är, känner dig långt ner i skoskaften, kass, värdelös. Du är inte värdelös för Jesus. Du är inte det, du är värdefull för Jesus. Det är inte slut där. Till slut visade han sig för de 11. Sen vers 12 nu. Sen visade sig en annan gestalt för 2 av dem som var på väg ut ur landet, Emmausvandrarna. Matteus 24. De gick också och berättade för de andra, men inte heller det blev trodda. Så först Maria Magdalena, sen de här två Emmausvandrarna. Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords. Och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Oj, vad ska han säga nu då? Är de körda just nu då? Säger han så här nu, okej, ni får kicken, ni får sparken här just nu. Jag kan inte använda er. Egentligen borde de kanske, när vi tänker så här, han borde använda Maria och Magdalena, eller hur? För hon hade trott på detta, hon sett honom och de här två, men de här som inte, och så, hårda hjärtan. Va? Ja, men det står så, så är Markus, hårda hjärtan, de trodde inte på honom. Nu är det så här, det här nu med otro. Otro är inte att jag inte ibland tvivlar. Lyssna nu, otro är inte att jag tänker så här, hur ska det gå till? Kommer du ihåg Maria när hon fick besök av ängeln Gabriel? Ni vet, där i Nasaret. Och hon får budet av att du ska föda Jesus. Så står det att hon det står så här, hur ska det kunna ske? Man tror det fanns lite tvivel här. Hur alltså någon Jesus, tänker du? Hur tänker du här Gabriel här? Hur ska jag kunna göra detta? Det fanns en viss mån av tvivel eller undran. Det var inte otro. Ibland kan det vara så för dig och mig att vi kanske undrar, hur alls en dag ska han bära sig åt här? Det är inte otro. Otro är faktiskt så här att de ville inte tro på dem. Otro är något mycket, mycket starkare. För det är så här, om du och jag bara har en vilja, jag bestämmer mig för, trots vad alla omständigheter säger, så väljer jag att tro. Alltså det är ett beslut för dig och mig. Vem ska jag tro på här just nu? Ska jag hålla det för Jesus säger som sant? Eller ska jag bilda mig en egen uppfattning om vad jag tycker efter min erfarenhet är sant? Det är det handlar om. Alltså, otro handlar om hjärtat. Och här står det, deras hjärtan var hårda. De tyckte väl att de var väl lite bättre, för de hade ju vandrat med Jesus i 3 långa år. Men det står, deras hjärtan var hårda. Och nu säger han till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. De gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Vad är det här för någonting? Det är Guds nåd. Tänk att Gud är så nådefull, trots att de hade hårda hjärtan, men de trodde på först med Maria och sen med varandra, så ger de ändå upptaget. Vet du varför Gud ger upptaget för dig och mig? Det handlar inte om medaljer här nu. Ordnar, du vet, att du har en fin, att du är för mer än annat. Det handlar om att Gud älskar en hel värld. Gud älskar världen, Gud älskar de som är utanför. Därför sänder han ut dig och mig. Därför utrustar han dig och mig. Därför lägger han ner sin heliga ande. Det är ingen medalj från kungen som kung, ni vet, en del har fått här nu då medaljer från kungen nere i Stockholm, ni vet. Elise Lindqvist som är på Malmskillnadsgatan bland de prostituerade, hon fick kungens medalj för att hon har haft sånt hjärta. Jesus ger inte medaljer på det sättet att han upphöjer mig. Han använder dig och mig av sin nåd. Han botar de sjuka för att han älskar dem. Därför kan han använda vem som helst. Därför så sänder han ändå ut dem. Därför att hans hjärta blöder. Det är inget problem för Gud. Om du nu då känner så här, ja, men jag är inte kvalificerad för det här. Inte kan jag bli för sjuka. Inte kan jag göra det. Ja, det Gud, du kan göra detta. Om Gud kan låta mig be för sjuka och se mig friska, då kan Gud använda vem som helst. Så jag säger så här, Gud, han älskar dig och mig. Han älskar dig och mig så mycket så han låter oss av nåd få vara med i sitt uppdrag. Därför har han utrustat dig och mig med ordet, med den helige ande, med smörjelsen. För han älskar en värld. Det här är en av anledningarna till att jag tror på helande. För det som säger så här, ni ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Tänk om Gud nu. Om Gud nu säger så här, nej men, ja, han säger så här, sorry, jag gav för mycket löften, jag har gått över min gräns just nu, jag har lovat för mycket här just nu, jag har inte täckning för det jag säger just nu. Och så står jag, du och jag ber för en sjuk, och så gör Herren ingenting alls. För han kanske inte vill, han är sur, han är grinig, ja, han är inte alls lust. Vad tror du händer med dig och mig då? Då hamnar vi i en väldigt dålig sits, eller hur? Att människor kommer anklaga, vad är det för en Gud du tror på? Han helar ju inte alls. Det vore pinsamt för dig och mig, eller hur? Att vi ber för sjuka och så blir det ingen som blir frisk. För Herren inte klarar av, eller Herren inte vill eller kan huvudtaget stå för sitt ord. Då hamnar vi i en väldigt pinsam situation. Då vi tänker, är han den här guden trovärdig i huvud taget? Är Gud trovärdig? Kan vi lita på Gud? Att han, när han säger en sak, kan vi då tro på detta? Eller om du och jag lovar en sak, kan vi då garantera detta till 100%? Ja, i många fall kan vi göra det. Om jag säger till dig så här nu, att just nu har jag i min plånbok en 20. Här har du 20 spänn, den kan du få det av mig. Då kan jag garantera att den får du av mig. Men jag kan inte säga så här, ja, om ett år så ska du få av mig 10 000 kronor. Inte kan jag garantera att jag har de 10 000 om ett år. Jag kanske har det, men jag kan inte garantera att jag har det. Herren är den enda som kan garantera. Varför det? För han är sanningen. Jesus är sanningen. Han är inte en sanning av många sanningar. Han är sanningen själv. Och det står i Guds ord. Ingen lögn kommer av sanningen. Vi sjöng att han är trofast. Han är pålitlig. Säger han en sak, då står han för det. Gud, han är den enda som kan stå för sina ord. Därför tror jag på helande, för han har befallt dig och mig. Lägg händerna på de sjuka. Därför är jag väldigt frimodig att göra detta. Okej. När Jesus nu då botade sjukdomar så använde han flera olika sätt. Det var inte bara en metod han använde. När vi gick årskurs 2 på Bibelskolan Parken, så hade vi ett ämne som heter helande. Alltså egentligen hela bibelskolan handlar om helande, men då hade vi ett ämne som heter helande. Och då hade vi ett prov, kan man säga, att vi skulle skriva en uppsats med alla Jesu under från evangelierna. Vi skulle alltså dokumentera dem, varenda ett. Skriva ner dem, hur Jesus gjorde. Vi skulle jämföra med olika bibelböcker. Exempel, om man läser exempel Matteus, Markus och Lukas, så finns många under i alla evangelierna så här. Det finns där alltså samma under. Och se, hur skriver Matteus? Hur skriver Markus om det här? Hur skriver Lukas om det här? Och jämföra. Och sen ska vi också då lämna in det också då så här. Och jag ska säga så här, det är många under Jesus gjorde. Och vad var tanken med det då? Jo, tanken var att vi skulle få tro för helande. Om du studerar Matteus, Markus, Lukas, Johannes och läser om alla under Jesus gjorde och jämför dem, ska du veta, då kommer någonting börja hända inom dig. Därför då kommer det skapa en tro i ditt och mitt hjärta. Och ju mer jag läser i Guds ord vad Jesus gjorde och vet att han kan göra samma sak idag, då får jag en tro i mitt hjärta. Ja, men gjorde han det då kan han göra det idag. Så det var fantastiskt att få se detta. Och han gjorde då på olika sätt. Då, va? Och, så han använde givetvis handpåläggning. Han talade ord med kraft. I vissa exempel så visste inte Jesus vem som rörde vid honom. Alltså det var den sjuke som vidrörde vid Jesus. Han befriade människor från demoner. Och ibland så står det inte hur han gjorde. Och vad är det för märkvärdigt med det? Då säger du då att han inte står. Tanken är så här att vi ska inte kunna räkna ut hur Jesus botar. Han använder flera olika sätt så här för att liksom inte vi ska stoppa in honom i ett fack. Du ska göra på det sättet, Gud. Gör så här, det passar mig väldigt, väldigt bra. Du förstår, Jesus när han botar dig och mig så gör han det på sitt sätt. Han har inte en metod, det vore ju konstigt om han hade en metod, utan han hade, så att jag tänkte vi skulle liksom lite grann korta just nu bara titta på några exempel här hur Jesus gjorde, och då börjar vi då med när han la handen på folk. Då går vi till Matteus 8, Matteus 8 kapitlet. Matteus 8, vers 1-4. Där står det om att Jesus botar en spetälsk. Står det så här, när han gick ner från berget, det är alltså efter bergspredikan, följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa, Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom, se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Hej, han lägger handen på den spetälske. Men det som är intressant här, det är just detta. En spetälska var en fruktansvärd sjukdom. Den var livsfarlig. Den var mycket smittosam. Så smittosam att du överhuvudtaget inte fick vistas bland människor. Du var isolerad. Långt bort från människor, för den var så smittosam. Så den fick alltså inte vara i folkgemenskapen. Tänk dig här att du får inte gå bland folk, du får inte gå och handla, du får inte gå på en guss, du får inte gå någonstans, utan du ska vara isolerad. Och på håll kanske det inte syns att någon är spetälsk. Då skulle du ropa, eller den ropa, oren, 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 kom inte närmare, jag är oren, för att varna dem. De ska alltså inte behöva gissa sig till eller vara rädda, utan då ska du ropa oren, oren. Det var hans tillstånd. Och alltså spetälska ska vara så att hela kroppen var fullt av utslag. Alltså det var värre än eksem och psoriasis, kan säga, fruktansvärt. Plus att den var dödlig dessutom. Den var en väldigt, väldigt farlig sjukdom. Och det är klart, på den tiden inte hade man läkare till sånt. Tack och lov, nu idag så finns inte spetälska, men då fanns det där. Så den här mannen var i en hopplös situation, och nu kommer Jesus ner här från berget och har bergspredikan. Så står det mycket folk, stora skaror, alltså kan ni tänka er, alltså, det var kanske tusentals. Hur ska han komma in här? Då står det, då kommer en spetälsk fram. Alltså han står inte på avstånd 500 meter bort och gastar och ropar. Han kommer fram och föll ner för Jesus. Kan ni se bilden framför er just nu? Där står Jesus och mycket folk. Och han har mage att komma fram och utsätta alla som människor för denna fruktansvärda sjukdom. Vad säger han? Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Vad säger han här? Han visste att Jesus kan detta. Det visste han. Du kan det här, Jesus. Nu är bara den här frågan, vill du? Varför säger han så? Ja, för mig finns det bara ett svar. Det är att alla människor har sagt till honom, jag vill inte, jag törs inte, jag kommer inte nära dig. Det var det enda han har fått höra, jag vill inte. Och nu är frågan, Jesus, vill du det här? Jag vet att du kan, Jesus. Men frågan är, vill du? Kanske du många gånger har kämpat med din sjukdom och du har gått till läkare, du har gått till förbön kanske i åratal, i veckor, månader, inte vet jag, så tänker du så här: ja, undrar om Jesus vill, känner han för det här just nu, han kanske, nej, han har inte tid med mig och det här. Han kanske tänker på att min sjukdom är inte så allvarlig så här, han vill nog inte. Det är ju så att ju mer man håller på och försöker så märker man att ingenting händer. Till slut så kanske det är så här man känner, är någon idé egentligen jag håller på här? Här har jag på och hoppas på någonting jag inte vet om jag får. Han kan, ja han kanske kan då, ja han kan nog det här. Han kan nog det här. Låt mig säga så här, Jesus han kan. Han kan, om det är någon som kan så är det väl Jesus. Om du säger nu att du har tandvärk och så går du till tandläkaren, då tror jag att du är ganska säker på att tandläkaren kan fixa din tandvärk, eller hur? Jag tror du tänker så. Att du går till en läkare. För 2 år sedan innan vi flyttade upp hit, eller samman med själva flyttlasset, så fick jag blindtarmsinflammation på vägen upp med flyttlasset. Och så kommer vi då till Boden med flyttlasset då från Stockholm då. Det var 10 grader kallt och vi skulle lasta ut allting. Och sen dagen efter skulle vi åka tillbaka. Jag kände på vägen upp att det här är inte bra. Så jag ringer till 1177 och så där och säger så här. Ja, sa jag, vad ska jag göra? Kan ni hämta en? Jag sa så här att hur kan du... Klarar du av att åka taxi? Sjukresa? Ja, sa det klart. Ja, men sa hon så här. Då beställer jag en taxi så får du åka in till akuten på Sunderby sjukhus då. Så får de kolla på detta då, va? Ja, så det kommer en taxi då. Jag åker in, de lastar in allting där. De följer inte med, utan jag får åka in till akuten på Sunderby sjukhus. Och blir undersökt då på kvällen där. Och sen blir jag inlagd på kirurgen då på kvällen där. Och sen på morgonen. På förmiddagen där så tar de och känner igen då. Jag sa hon så här, det här är ingen tvekan. Blindtarmen måste opereras bort. Så han sa, vi kör in på operation. Och gör med titthåls. Då sån här instrument då, så går in då. Va? Och så, ja, jag får ju klä på mig då en väldigt fin nattskjorta. Långa strumpor. Skulle sett mig där. Då hade ni skrattat. I alla fall då. Och in för operation då. Och opererat. Och vaknar upp. Och borta. Ja, säger du. Men alltså, du som tror på helande nu då. Ska du behöva gå till läkare? Ja, jag har inga problem med läkare. Jag har inga problem med att gå till läkare. Det är inte Bibeln eller läkare. Gud använder läkare. Någon för dig så här. Nu säger inte jag, om du nu har diabetes, att du ska sluta med din insulin. Sluta för allt i världen inte med det innan du vet att du är frisk ifrån det. Det jag talar om är att jag tror på en Gud som helar. Och om han då väljer att hela genom läkare, inte kan jag bestämma över Gud överhuvudtaget. Läkare kan bekräfta att du är botad. Det finns många exempel där läkare bekräftar. Vi förstår ingenting, därför du kunde inte bli frisk. Men vi kan bara konstatera, här finns det en som har större kunnande än vad vi har. Inte det fantastiskt vittnesbörd om en Gud som helar idag. Så tacka Gud för läkare. Fortsätt gå till läkare. Men glöm inte att Jesus älskar dig. Så den här kommer fram då. Och bara ber om Jesus vill du, så kan du göra mig ren. Vad gör Jesus? Ja, han står inte och skäller ut honom. Hur vågar du komma fram till mig, du orena människa? Hur törs du här? Du kan ju smitta ner mig. Fattar du inte det? Han säger inte det. Jesus räckte ut handen. Han räcker ut sin hand och rörde vid honom. Alltså, det är ju bäddat för att bli smittad här nu, omedelbart här. Man har rörda vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast blir mannen ren från sin spetälska. Och så var han inne i folkgemenskapen. Sån är Jesus. Det var inte bara då. Han är densamma idag. Så det här var liksom med handpåläggning. En annan gång så talade han. Vi går till nästa bara stycke här. Vers 5 här. I Matteus 8. Då Då står det så här: när Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han, och till en annan, kom, så kommer han, och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad. Oj. Eller förvånad, förundrad. Jesus tänkte: wow. Jag tror Jesus nästan sa: wow, vad coolt, vad häftigt. Och sa till dem som följde honom: jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Han säger inte funnit en som har så mycket tro. Ser ni det? En så stark tro. Du förstår, om du har tro som ett senapskorn, står det, då kan du säga till det här berget: häv dig upp och kasta dig i havet. Det viktiga är inte hur mycket tro du och jag har, utan hur aktiverar vi den tron. Han säger: du har en stark tro. En stark tro. En stark tro kan göra mirakler. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: gå. Så som du trott ska det ske för dig. Alltså den här mannen, ibland tänker jag så här: han hade en stark tro. Och nu är min fråga så här, alltså jag frågar mig själv så här: kan man ha en sån stark tro i själen, i tanken, i känslorna, i viljan? Jag har väldigt svårt att tro det. Jag tror att den här mannen måste ha varit frälst. För tro, står det, är en gåva från Gud. Det här är min tolkning. Du får tolka det hur du vill så här. Men jag tror att han kanske en dag tog emot Jesus där, fast han var för se och fick hjärtas tro. Och han säger så här: Jesus, du behöver inte komma in hos mig, Jesus. För jag vet, om du bara säger ett ord så räcker det. Tänk vad enkelt, tänk vad skönt. Alltså du förstår, du behöver inte liksom ha liksom så mycket så här: men nu måste jag tro här, nu måste jag hålla på och läsa Bibeln, och jag ska hålla på så här och kämpa här just nu, och jag ska hålla på och fasta och be, så får vi se, kanske en dag det händer. Jesus, det är klart Jesus att du kan detta, det är klart Jesus att du vill detta. Herre Jesus, det här är inga problem för dig. Du förstår, din tro behöver inte vara lika stor som ditt problem. Minst när vi sjöng här: inget problem är för stort. Herren har lösningen. Och du kan säga till Jesus så här just nu: men Jesus, du kan ju bota mig. Du bor ju hos mig. Du måste inte få någon som lägger handen på dig. Du får, alltså vi ska be här sen. Jag ska be här sen. Visst är det okej, vi ber här för sjuka här sen. Alltså, jag lägger gärna handen på dig om du vill det. Som man sa Jesus har inte bara en metod. Den här mannen, han behövde ingen hand på dig. Han behövde ett enda ord. Jesus säger: gå. Vad hände? I samma stund blev hans tjänare frisk. Han talade ord med auktoritet. Du förstår, när Jesus talade ord, då var det inte bara ett ord. Då förlöstes kraften genom ordet i andevärlden. Då måste krafterna böja sig. Först handpåläggning, tala ord med kraft. Det tredje: någon vidrörde vid Jesus. Då går vi till Markus 5. Där älskar jag. Markus 5 kapitlet. Och nu är det mycket här, men jag ska ta bara lite grann så här. Markus 5. Och då står det från vers 22 att en synagogföreståndare som hette Jairus kom dit, och när han fick se Jesus fälla ner för hans fötter och bad honom enträget: min dotter är döende, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Ja, och så går de då iväg, och så det mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Kan du se här just nu? Jesus är nu på väg till Jairus hus för att som man säger, min dotter är döende. Han säger som det är. Säg som det är. Är det så att din släkting är döende, men säg det då. Säg inte så här: ja, du förstår, det blir nog bra. Så här, är den döende, då är den döende. Har den ont i fötterna, då har den ont i fötterna. Säg som det är. Det är inte otro, det är att konstatera fakta. Eller hur? Så är det. Och Jesus då på väg här, då står det så här: där fanns en kvinna, vers 25, som hade haft blödningar i 12 år. Samma sak där. Hon var också utestängd från folkgemenskapen, för hon var också oren enligt seden där. Så hon fick heller inte vara bland människor för att hon hade blödningar i 12. Markus 5 och 25. Hon hade fått lida mycket, står det, hos många läkare. Oj. Vad säger han här? Säger han här nu: gå inte till läkare, för de kommer göra livet sur. Nej, det är inte så. Det är inte så. De gjorde säkert det bästa de kunde åt den här kvinnan. Hon har lagt ut allt hon ägde. Det är klart, de måste få betalt. Det var deras yrke, eller hur? De levde på att vara läkare. Ingenting hade hjälpt, för det här var en sjukdom som de inte kunde bota. Och det är klart, har man då betalt pengar och så blir det inte bra. Till slut är pengarna slut. Då kan jag inte gå till någon läkare. Och så står du där. Och det är klart, blir du inte bättre, då blir du sämre och sämre och sämre. Och det beror inte på att läkarna inte vill hjälpa henne, utan det beror på att de hade inte kunnandet, medicinen, utrustningen för att kunna bota henne överhuvudtaget. Så that's it. Okej. Okay. Det var sämre. Vers 27 nu. Hon hade hört talas om Jesus. Hur då? Genom rykten. De sa så här: Jesus, han botar, han vill. Han kan, alltså hon fick inte alltså vara i folkgemenskapen, alltså på någon synagog överhuvudtaget, utan hon fick liksom gå på vad människor, för att det talades ju överallt om att Jesus botade de sjuka. Så hon liksom hörde från någon där, någon person där, någon person där. Vad tror du hände med henne? Det är klart att då stiger ju en förväntan hos den här kvinnan. Ja, men kan Gud bota dem? Kan Jesus bota den som har det här? Kan han göra det? Då kan han göra det för mig i all sin dag. Så hon tänkte så här: jag tar chansen här nu. Alltså, hon såg inte, tror jag, människorna. Hon brydde sig i alla fall inte om det. Utan hon kom, står det så här, bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte: om jag bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning. Hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Han vände sig om i folkmassan och frågade: vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom: du ser hur folk tränger sig in på dig, och så frågar du: vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Och så vidare, så får hon då berätta. Hon rörde i tro. Först visste inte Jesus, men han kände, det gick ut kraft ifrån mig, kände han. Så här, han var så medveten om den kraften, att den bodde i honom. Han visste mycket väl. Han var så medveten om att kraften finns den hela tiden. De som var på honom, de upplevde ingenting alls. Men den här kvinnan som tänkte, nu tar jag chansen, jag kommer att bli frisk, bara för att röra vid hans, det räckte för mig. Det är lika stark tro som den här hövitsmannen som sa, ge mig bara ett ord Jesus, se bara ett ord, det räcker för mig. Hon bara säger, bara för att röra vid honom. Så här är då exempel på hur man själv kan röra. Du måste inte ha någon predikant som ber för dig. Självklart får du göra det. Men det är så här, du kan alltså i tro när du är hemma och sitter vid köksbordet röra vid löftet vid Jesus Kristus. Du kan göra det, men då måste du ha en tro för det, att det inte bara göra det för att någon annan är det, utan ligger din tro på att någon måste lägga handen på mig, ja men använd den tron då. Den här kvinnan behövde inte ha detta, för hon kunde inte komma fram till Jesus egentligen, utan hennes var att jag måste på något sätt göra, för om jag nu ber Jesus just nu att bota mig här nu, att hon ställer sig där i vägen för honom, då hade det blivit ramaskri. Utan hon visste, det räcker att jag rör vid honom. Och så kände hon på en gång, det stannade upp, det var kraft i Jesus Kristus. Och sen vet vi också då, sen kom han då också då hem då till då, så det här hände alltså på vägen till Jairus hus. Det fjärde, jag har två kvar här. Det är befrielse från demoner. Och då ska vi gå till Markus 7. Ibland är blad, Markus 7 kapitel. Då ska du se där. Markus 7 och 24. Och här är nu en kvinna som har egentligen inte rättighet till helandet. Hon är alltså inte judinna, utan hon är grekisktalande. Hon är alltså hedning. Och Jesus kom i första hand för de förlorade från Israels hus, alltså för judafolket i första hand. Så står det så här. Han gick därifrån, vers 24, och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det gick inte att hålla hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra om honom. Ser du här? Höra om honom. Och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisktalande kvinna av syrisk fenicisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter. Jesus sa till henne, låt först barnen få äta sig mätta. I Matteus 15 står det om att det inte är rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna, säger han. Han är nästan oförskämd där, Jesus. Om du läser Matteus 15. Han säger så till henne, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt tunnan, alltså till dig. Hundarna. Hon svarade honom, Herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor. Jag tycker att det är underbart. Det säger hon till Jesus. Ja, Jesus, det stämmer. Jag är en hund. Men hundarna, de äter smulorna. Tänk dig en liten, liten smula. Då sa han till henne, för det svaret skulle säga dig, gå hem. Den onda anden har lämnat din dotter. Hon gick hem och fann barnet liggande på sängen. Den onda anden var borta. Det är så här, det här är inte vanligt, men det kan faktiskt vara så här att en sjukdom kan bero på onda andar. Ja, var inte rädd nu. Nej, alltså det är så här, en del kan tänka så här, kan du som kristen ha demoner? Du kan inte vara besatt av demoner därför att du är besatt av den helige ande. Men det är så här att om man lever i synd, säger nu så här nu att du har problem kanske med pornografi, inte vet jag, du har problem med synd i ditt liv. Du alltså, man säger så här, vi syndar ibland. Jag syndar ibland. Säg någon som inte syndar, då är man perfekt. Men då har vi ett löfte från Bibeln att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han låter våra synder, eller hur? Men vi är inte syndare. Men ibland syndar vi. Om man upprepar och lever i synd, uppenbar synd, du vet om att det är fel. Och så lever du i det och att du blir så beroende. Alltså det kan vara spel, det kan vara vad som helst, det kan vara pornografi, det kan vara precis vad som helst. Du är bunden i någonting. Då kan det i förlängningen bli att man öppnar upp sig för demonisk aktivitet. Men då sitter det i själen. Men det beror inte på att de kan liksom, alltså, demoner kan inte komma in hur som helst. De kan frästa dig, de kan locka dig, eller de kan liksom viska saker i dig, men då kan du säga tig och vara stilla i Jesu namn. Men alltså, lever man länge i synd, då kan du öppna upp dig för demoner som gör att du kan inte sluta inte stå emot det du gör då, va? Då behöver du först och främst bekänna det som synd. Och sen avsäger det i namnet Jesus och sen får avlösning. Då kan man kapa de sakerna i den människans liv. Alltså det här har vi gjort på bibelskolan. Människor har alltså fått bekänna synd för, och så har vi gett dem avlösning att dina synder är förlåtna. Sen har vi knäckt den där andemakten. Jag kan säga så här, jag har sett människor bundna av andemakter. Jag är inte ett dugg rädd för dem. De är livrädda för Jesus. Du ska veta, Jesus i dig. Djävulen är livrädd för dig. Vi ska inte tala om demoner, men vi ska vara vakna över att om vi säger så här nu, att vi får se människor bli frälsta just nu som har levt i som var trasiga i många, många år. Kanske människor har varit liksom bunden i olika saker. Så är det så här, de blir ju födda på nytt, de får Guds ande i sig. Men själen då? Allt de har varit med om, det kanske inte sker på en ögonblick så här att de blir fullständigt fria, utan det kanske tar då ett tag. De liksom behöver väldigt mycket Guds kärlek, men också mycket befrielse. Så ibland är det så här att det är krafter bakom den här sjukdomen. Om ni läser Lukas 13, jag känner att jag ska ta här just nu för det här är viktigt. Den här kvinnan, ni vet, som var krokryggig, som var där i synagogan, som inte kunde gå upprätt, utan så här. Och sitter längst bak där i synagogan och Jesus predikar, och så plötsligt så får han kontakt med kvinnan och kallar fram henne och säger: kvinna, du är fri från din sjukdom. Lägger han handen på henne och då säger då blir han självklart då arg: du stör gudsen här just nu, det så här gör vi inte här. Och då säger han så här: ska du inte den här kvinnan, en Abrahams dotter som varit bunden av en sjukdomsande i 18 år, blir frisk från sin plåga. Så där står det en sjukdomsande. Inte vet jag hur den kommit upp. Jag har ingen aning. Men ibland behövs det befrielse innan människor kan ta emot helandet. Och nu är det så här. Man går inte och skriker ut demoner hur som helst. Man gör inte det. Då måste du veta först och främst att det är demoner. Och det får du genom gåvan att skilja mellan andra. Men Jesus, han befriar här. Men genom detta. Sen så har jag en sak till, och det är liksom då övriga. Då står det inte hur han gjorde. Ta bara Johannes 6 och ta bara en enda vers här. Johannes 6 kapitel och andra versen. Johannes 6 och vers 2. Det står så här. Matteus 6 och vers 1. Eller Johannes 6 och vers 1. Det står så här: sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg det tecken som han gjorde med det sjuka. Ja, det står inte hur han gjorde där. Och sen får du också då Matteus 4 och 23 också här. Men Matteus 4, 23. Här är Jesu programförklaring över sin tjänst. Står det i Matteus 4, 23. Jesus vandrade omkring i hela Galileen. Han undervisade i deras synagogor, förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och så vidare. Så det, här står det inte hur han gjorde. Och vad är min tanke med det här just nu? Jag tar ut nu med handpåläggning. Han talar ord. Någon vidrar över Jesus. Han berer människor om demoner. Och sen då, inte står han gjorde. Jo, försök inte kontrollera Gud. Gud har massor med sätt hur han botar sjuka. Till och med använder läkare. Jag kan berätta en berättelse för dig om en evangelist. Hon heter Anita Björk. Hon är äldste församlingen, alltså hon är bibellärare och hon är ansvarig för församlingens helande arbete. Och hon har bland annat diabetes. Och så var det så här då att hon hade alltså glasögon. Och så hade hon problem med sina ögon. Och när hon då blir sjuk, Anita, då hon står på vad ordet säger. Hon litar på Guds ord: Jesus, genom dina sår är jag botad. Helt rätt. Du kan stå på vad ordet säger. Bekänn Jesaja 53 där. Läs det ordet och säg: det här är till mig. Du har rätt att göra detta. Så Jesus, jag tror vad du säger i Jesaja 53. Det gäller mig. Tack Jesus för att du kan bota mig. Men så hon är fast med det. Och så en dag så säger den helige ande till henne så här: jag vill att du ska gå till en läkare, ögonläkare, operera ditt öga. Aldrig i livet, jag tror på vad ditt ord säger, jag står på ordet, jag går inte dit. Ja, det är bra, säger Gud till henne så här, men ibland använder jag läkare. Vad gör man då? Ska man på tjävla med Gud då? Nej, det gör du inte. Och låt mig säga så här, är det så att du idag har kontakt med läkare? Gå till läkare, men ta med dig Jesus till läkaren. Men sluta inte och bekänn Guds ord. Sluta inte tro på vad ordet säger. Därför Jesaja 53, vers 4-6 uppfylls i Matteus 8 kapitel. Tänk dig, 750 år när han talar ut profetorden. Sen uppfylls det genom Jesus Kristus. Och det står så här i andra kor 1:20. Alla Guds löften, så många de är, har i honom Jesus fått sitt ja. Därför får de också honom sitt amen. Vet du vad ja betyder? Beviljat, godkänt. Amen betyder låt det nu ske. Så Jesus, han är så angelägen om att du ska få bli botad. Och jag vill gärna ge dig här en inbjudan här just nu att be för dig. Så är det så här att du vill komma fram här just nu, så ta mod till dig just nu, så kommer jag berätta, så får du berätta för mig vad sjukdomen, säger du vad det är. Så kommer jag lägga handen på dig. Jag kommer inte putta dig, utan är det så här att du faller under Guds kraft, så tar vi emot dig. Vi puttar inte folk, men ibland är det faktiskt så här att människor ramlar under Guds kraft. Och det är inte att det sitter om du ramlar, det sitter inte det. Men ibland blir Guds kraft så påtaglig och då ska du inte kämpa emot, utan vi tar emot dig, så kommer Gud röra vid dig. Men du ska veta att när vi lägger handen på dig och använder, som Jesus sa till oss här, vi använder auktoriteten. När vi ber till sjuka, då ber vi inte bara till Jesus, du kan bota den. För Jesus sagt så här: allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Så Jesus har alltså delegerat sin auktoritet till mig, till den som ber för sjuka. Därför kommer vi att binda sjukdomens makt. Vi binder inte dig, vi binder sjukdomens makt. Därför den ska inte vara hos dig. Och sen kommer vi att lösa ut helande genom den heliga andes smörjelse. Så vi kan vara bena här just nu, men vill du komma fram här just nu så ska jag gärna be för dig. Och då spelar det ingen roll om det är en allvarlig sjukdom. Jesus botade Petrus svärmor som hade feber. Det var inte så farligt, eller hur? Men vad det än är för sjukdom du har, smärta du har, så vill Jesus höra vid dig just nu. Och du är älskad av Gud. Du behöver inte vara rädd att vi ska liksom behandla dig illa, utan vi behandlar dig med kärlek och respekt. Och det här är inget tvång, utan det är en inbjudan. Så välkommen fram här. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. Tackar dig för att du bekräftar ditt ord med under och tecken. Tackar dig, Herre, för att du är en älskande Gud som botar. Prisade Jesus. Jag bara ber just nu att du vill verka här just nu. Kom heliga ande med din närvaro just nu. Tack för att du bara kan bota just nu där varenda en. Jag tackar dig för att du också vill också, Herre, kalla människor idag, Jesus, till helande tjänst, till att lägga händerna på de sjuka. Jag prisar dig, kidola makidia, halleluja, oranda sakendore, kido berede kindala bakidia. Tack Jesus, tack Jesus, oranda stala kadama santore, shinda barada kandala kidia. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Eller är det så här att du vill att jag kommer till dig i bänken, så kan du bara lyfta den här. Jag kommer gärna till dig också med. Vi kan göra det där du sitter. Så bara lyft din hand, så kommer jag gå till dig med och be för dig också. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Mm.